Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Och det finns ju en sån här klassisk mätning som är gjord, att det faktiskt skiljer till och med 18 år liksom på samma tunnelbanelinje. Om du är högutbildad i Danderyd eller lågutbildad i Låby.
Hej och välkommen till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida ordet om stress. Ja, inte bara stress utan personlig utveckling och prestation. Hur gör man för att prestera och må bra helt enkelt? Och idag sitter jag ute på landet och vi har precis haft några dagar här med fullt upp med släktingar som har kommit. Min mans släktingar. Det är alltid speciellt. Jag tycker jättemycket om dem. Men det blir ändå bara så här lustigt. Man ses till jul och någon gång under sommaren. Och när jag då också träffar våran granne som är från Iran. Som har sin mamma som bor här liksom i veckor. Och som dessutom visar sig ta hand om hennes barn och tar alla nätter, sover. Alltså den här kvinnan som min granne då, hon har ju inte alls samma utmattning som vi andra svenskar har, som liksom tar varje natt och kämpar på. Och ja, det är klart att det finns sådana som tar hjälp av sina föräldrar, men många av oss är ju väldigt utsatta. Och det var bara så här. Men det är helt otroligt. De har två barn. Ena är 4 och den andra är 1 år. Och de lever liksom ett ganska vanligt liv och går ut och äter och så. För det, för att hennes mamma är där 24 timmar om dygnet. Ja, jag tycker det är någonting vi borde lära oss av. För det är ju vid andra barnet som kvinnor bränner ut sig som mest. Och tänk om vi kunde hjälpas åt mer. Och jag själv skulle jag ganska svårt att ta in både min mans mamma eller min egen mamma. Men man kanske kan hjälpas åt mellan liksom vänner, tänker jag. Ja, det är inte detta ämne som vi ska prata om idag. Utan jag har intervjuat en kvinna som heter Ann-Katrin Totti, som är framtidsanalytiker på ICA-gruppen. Och varför jag tycker att de är klockrena för podden är för att i år så har de tagit fram en rapport om samhällsklyftor, stress och bakterier. Och Jag inriktar mig självklart på frågor då kring stress, men också kring hur ser hälsa ut 2025? Och hur kommer vi leva då? Och dessutom AI, artificiell intelligens, hur kommer den hjälpa oss? Eller ja, kommer den hjälpa oss? Så lyssna till Ann-Katrin Totti. Välkommen till prestationspodden, Ann-Katrin Totti.
Tack så mycket.
Berätta för lyssnarna, vem är du?
Jag är framtidsanalytiker på ICA.
Mm.
Och jobbar mycket med att försöka förstå vad framtid och samtid.
Och vad gör en framtidsanalytiker mer specifikt då?
Ja, vi försöker lägga pusslet för framtiden. Mm. Både liksom vad som händer här i Sverige, vad som händer med oss konsumenter, vad händer med tekniken. Och vi försöker också titta utanför Sverige för att försöka förstå där det faktiskt redan har hänt. Då. Inte minst i Kina och Asien, där man har kommit mycket längre. Då.
Ni har ju släppt en rapport i år, men vad har ni varit inne på tidigare?
Det här är tredje året som vi släpper den här typen av rapporter. Och det gjorde vi i samband egentligen med vårt 100-årsfirande första rapporten. Där vi sa att vi skulle titta framåt i tiden. Vi blickar bakåt men tittar framåt. Och då hade vi en första rapport där vi kikade på 00-talisterna för att se liksom hur de såg på framtiden. Och då hade vi ett 2040-perspektiv. Och de skulle någonstans stå för efterfrågan i ett framtidsperspektiv. Mm. Medan vi också kikade på utbudsfrågan. Okej, men vad kommer det finnas för mat och hur vill man äta? Och på vilket sätt kan vi försörja svenskarna med mat framöver då? Mm. Och förra året så kikade vi också på konsumenten 2030. Vilka drivkrafter som konsumenten har. Och då landade vi in i lycka, data, mening. Där data står för bekvämlighet. Mm-hmm. Tre starka drivkrafter. Och när vi kikade på den rapporten förra året så såg vi att konsumenten idag är väldigt intresserad av att vi som aktör och alla samhällsaktörer egentligen tar ett större ansvar för både samhället och klimatet. Och då sa vi, låt oss djupa lite i samhällspositivism som vi pratar om i den rapporten och vad det faktiskt är då. Mm-hmm. Därför har vi landat in i framtidshälsa i år.
Ja, men kan du berätta vad innehåller årets framtidsrapport?
Ja, men som sagt, vi ville zooma in lite på framtidshälsa. Dels att få koll på hälsoläget i Sverige. Men också se liksom vad vi kan göra åt läget. Då. Och vi har ringat in tre viktiga hälsoområden. Och det är det vi kallar då hälsoklyftorna, stressen och bakterierna. Och bakterierna i form av antibiotikan. Så då har vi försökt beskriva de här tre områdena. Och då har vi tagit forskningen till hjälp. För oss har det varit viktigt att det verkligen är faktabaserat. Sen har vi också gått ut och frågat 2000 konsumenter tillsammans med Novus. För att se hur man själv ser, svensken själv ser på sitt hälsotillstånd.
Mm.
Och sen har vi gjort en ytterligare undersökning med svenskarna. Där vi ser också hur mycket man kan tänka sig att ändra sitt beteende. Och vad som skulle kunna trigga en beteendeförändring. Och förutom det, då har vi liksom någon slags ett hälsoläge, vi har svenskarnas syn på sin hälsa, sen har vi också nosat på att se, okej, men vad kan det finnas i det nya som kan hjälpa till med ny teknik och ny forskning för att kunna få sig i rätt riktning då.
Varför känner ni att det är viktigt att ta fram den här rapporten?
Ja, men för oss är detta, eller hälsa har för ICA varit ett fokusområde under jättemånga år. Och vi har jobbat väldigt mycket med maten såklart. Och matinspiration till bättre och mer hälsosam mat. Men vi har också jobbat mycket med rörelse. Att aktivera våra kunder.
Just det.
Och någonstans så kände vi att låt oss lyfta blicken ytterligare. Och verkligen se, liksom, gör vi rätt insatser? Så att vi bidrar på rätt sätt. Så därför har vi liksom tagit fram rapporten för att hjälpa oss själva i riktning så att säga. Men sen så inser vi, och det har vi ju sett med tidigare rapporter, att det här är ju ingenting som vi gör själv. Utan det är ju verkligen ett samarbete med många, många delar både i samhället och våra leverantörer och så.
Spännande. Jag kommer ju fokusera på mina intresseområden i den här intervjun, och det är ju då stress, men också klyftorna, för att jag tycker att det är, det finns ett samband och vi pratar för lite om det.
Mm.
Berätta, hur ser sambandet mellan klyftorna och stressen ut?
Ja, precis. Nej, men det är ju såklart ett samband och liksom backar vi lite och tänker så här att ja, men hur ser egentligen hälsoläget ut i Sverige? Mm. Så är det faktiskt väldigt spännande för att det, vi blir ju friskare.
Ja.
Men vi blir också sjukare.
Ja, det.
Och det är det här som gör att det är inte helt jämlik hälsan i Sverige.
Vad menar man då?
Ja, men man menar lite grann att 20% utav svenskarna faktiskt inte hänger med i den mer positiva hälsoutvecklingen. Och när vi jämför oss, det finns en ganska nyligen utkommen rapport från It Lancet. Och där jämför vi oss med 35 andra länder.
Mm.
Och det visade att Sveriges medellivslängds ökning är inte lika aggressiv som de andra ländernas.
Mm.
Så vi ökar men inte alls i samma takt som övriga länder. Och då är det tre liksom stora nyckelfaktorer som gör att vi inte ökar på samma sätt. Och det är övervikten som har ökat här i Sverige.
Mm.
Och det är stressen. Mm. Men också ökat stillasittande.
Usch.
Och svenskarna är ett av de mest stillasittande folket i Sverige, eller i världen. Så vi sitter i snitt som vuxna 9 timmar per dag.
Oj, oj, oj. Ja. Och då hjälper det inte så mycket om man har sin träning. För det är egentligen den dagliga träningen, alltså att man rör sig, som är viktigast.
Precis, så är det ju. Ja. Och när vi då tittar liksom på hälsoklyftor och stress till exempel, ja, som du frågar bara, så ser vi ju liksom att i den här rapporten då som kom och även den forskningen som är då, så ser vi att livsstilen då är helt avgörande då för hur vi mår och också vilka sjukdomar som vi utvecklar då.
Mm.
Och här har ju Världshälsoorganisationen då gjort mätningar och då ser man att 70% av alla dödstal i globalt sett är orsakas av kronisk sjukdom. Och 80% utav dem skulle kunna förebyggas med en bättre livsstil. Och det är ju ganska spännande om man tänker efter att här kan vi faktiskt göra en mängd saker för att vi inte ska hamna i sjukdom. Och det tror jag att jag tog med mig från den här rapporten egentligen och i dialogerna med experterna, att preventivt, liksom förebyggande arbete är ju A och O. Idag kanske fokuset ligger väldigt mycket på att bota när du väl är sjuk.
Mm.
Men hur skulle, om man skulle vrida det? En annan del i det här liksom, det är att 80-90% är det omgivningen som avgör hur länge man lever. det är liksom vilka förutsättningar vi har då för att leva ett hälsosamt liv. Och det är det här som hälsoklyftorna kommer in. Att vi har faktiskt inte från födsel lika förutsättningar för detta. Och det här tyckte jag var väldigt intressant att borra vidare i. Och så hälsa är inte helt jämlikt i Sverige som vi ibland kan tyckas tro. Och där visar ju också mätningar att det kan skilja så mycket som 6 år i kvarvarande medellivslängd vid 30 års ålder. Om du jämför någon som har en eftergymnasial utbildning och en förgymnasial utbildning.
Men hur kommer sig det? Vad gör de då? Alltså, vad är det de inte gör, de som har lägre utbildning?
Men oftast är du kanske i en miljö där hälsofrågan inte är så högt prioriterat. Ja. Och du kanske inte har, du kanske inte har rätt matbutik i närheten.
Nej.
Du kanske inte har rörelse. Du kanske inte har tillgång till rörelse på samma sätt som man har i andra delar.
Nej.
Av Sverige. Du kanske inte växer upp i en familj där maten på bordet inte är tillräckligt hälsosam. Så ser vi ju dels att de här hälsoklyftorna faktiskt de facto förkortar ditt liv.
Mm.
Och det finns ju en sån här klassisk mätning som är gjord att det faktiskt skiljer till och med 18 år liksom på samma tunnelbanelinje. Om du är högutbildad i Danderyd eller lågutbildad i Vårby.
Men det är ju, ja.
Ja, så någonstans tycker jag att det här var en tankeklocka för oss liksom att ja, om vi ska rikta oss hälsosamt så handlar det ju väldigt mycket om folkhälsan. Och det kanske inte är den nischade hälsan man ska ge sig in på.
Nej.
Det har vi ju inte å andra sidan aldrig gjort. Men det är viktigt att nå de här grupperna som kanske har flera utmaningar i sitt liv. Och hur får vi de här framförallt barn och ungdomarna till in i en bättre hälsa?
Mm. Mm. Hur är det med medel- och höginkomsttagare? Alltså, de lär väl ha samma problem med kost och träning. Men det är väl också stressade, eller hur?
Absolut. Jag tror att hälsoutmaningen finns i alla samhällsklasser. Mm. Fast den kanske ser lite olika ut, skulle jag vilja säga. Och det vi kanske ser i den här rapporten kring medel- och höginkomsttagare, det är att här kryper sig liksom jobbångest in, träningshets, kanske livsstilshets i mycket, mycket större utsträckning. Mm. Och när vi ser i vår Novusmätning då, så säger jag ändå var fjärde anställd då, att man känner sig psykiskt obehag då flera gånger varje månad inför att gå till jobbet. Och 84% av kvinnorna i åldern 18-49 då känner sig stressade. Och generellt sett så är det 6 av 10 svenskar som känner sig stressade då.
Ja.
Överlag. Så det finns liksom en stress i det här livet.
Ja.
Som är väldigt tydligt. Och när vi tittar på träningsbeteendet då, så är också det idag väldigt kopplat till prestation. Mm. Du mäter och du jämför. Och det här i kombination med kanske en väldigt uppstressad livssituation gör att det blir nästan en träningsparadox då.
Mm.
Att du tränar ju för att du ska må bättre och vara mer hälsosam.
Mm.
Men det kan nästan vara, inte ganska skadligt, men det är liksom, du får inte den här återhämtningen, det här lugnet. Nej. Som du kanske skulle behövt.
Det är faktiskt så lite grann när man är ute och springer. Och så, jag brukar lyssna på en podd såklart. Så ute och springer. Och om det då batterierna tar slut, så jag inte kan mäta hur långt jag har sprungit, att det känns som att det inte är gjort.
Mm.
Så var det ju inte för, ja, det kanske inte var så för 10 år sedan. Det kanske inte var så för 5 år sedan. Det är liksom bara smugit sig på att mäthysterin.
Ja, mäta och utvärdera sig mot andra.
Ja, ja.
Så, och det börjar man ju ändå titta på i forskningen. Även om det kanske inte finns liksom någon slutlig resultat än. Men att just när man jobbar med lyckobegrepp och sådär, så ser man ju att just mäta prestation ger dig ingen lycka egentligen.
Nej.
På riktigt. Men det som vi skriver en del om i rapporten, det är just den här vikten av återhämtning och sömn. Som vi kanske inte heller får tillräckligt mycket.
Nej.
Och där kan man också se liksom, både hemma att man skapar utrymme för det. Men också kanske i jobbsituationen att man skapar utrymme för det. Att när det är lugnare perioder, liksom, hur kan du ta det lite lugnare på jobbet också? Då?
Precis.
Med gott samvete.
Mm. Precis, för att man ser ju att det är färre som vill jobba heltid.
Mm.
Jag tänker att arbetsgivarna måste skapa en plats för de anställda där man faktiskt kan gå kanske till ett vilorum. Om det ändå inte är något på jobbet, varför ska de sitta och stirra in i en skärm? Alltså, för ibland är det ju lugnare perioder. Många jobb går ju i cykler. Det borde ju kunna, individen kanske skulle kunna få koppla av i det.
Mm. Jo, men precis så. Ibland kan man ju skratta åt det här som det var för, men då hade ju liksom en 11 fika.
Ja, precis. Men det var nog inte dumt.
Någon kaffepaus på eftermiddagen och man samlades och var lite sociala. Ja. Den finns ju inte överhuvudtaget nästan idag.
Nej.
I alla fall, ja, på många arbetsplatser finns den ju inte kvar.
Nej.
Men det var ju också någonting som vi såg liksom i rapporten här. Att gemenskap med andra människor och att sitta och skratta ihop. Alltså glädjen. Mm. Den är ju också väldigt viktig för ditt välmående.
Mm.
Så att det inte bara blir prestation på en arbetsplats.
Nej.
Utan att du också har det sociala umgänget och sådär. Som är
verkligen
väldigt viktigt. Men det som vi ser, liksom, oavsett liksom samhällsklass, så är ju stillasittande det stora boven för oss nu. Och den, om man ser kopplingen rörelse och stress då, och mental hälsa, så är det en väldigt tydlig koppling. Och det är roligt att säga att vi tränar mest i världen, samtidigt som vi sitter mest i världen då.
Ja.
I genomsnitt, som jag sa, 9 timmar men per dygn då. Så att den här kombinationen liksom, att ja, du kan ju känna dig väldigt ny då, att du har tränat 2-3 gånger i veckan, för det gör svenskan i snitt. Och verkligen tagit ut dig på gymmet då. Men det spelar inte så jättestor roll om du inte rör dig i vardagen. Så egentligen kan det vara bättre att du hoppar av en station tidigare vid bussen, eller att du går lite där eller rör på dig eller ändra ställning under dagen, så inte bara sitter stilla. Du kan ställa dig upp en stund, du kan gå en stund.
Men vad är det som gör att det är så att vi rör oss mindre än de andra? Är det klimatet? Är det Men för det är ju ändå tillåtet att gå. Alltså på vissa länder så är det ju svårt med trafiken och ja. Man inte finns liksom cykelbanor eller...
Ja, precis. Jag har väl inte det exakta svaret på det, men jag kan ändå tänka mig att svensken idag jobbar ju väldigt mycket framför en dator.
Ja.
En stor andel av svenskarna jobbar ju vid en dator eller sitter vid någon slags maskin eller ja.
Mm.
Även industriarbete idag är ju mångt och mycket framför en dator, så att väldigt mycket av de rörliga jobben är ju borta.
Ja.
Så jag tror att, och då läggs det ju mycket mer på dig själv att du verkligen aktiverar dig. Så är det ju faktiskt.
Mm.
Men det finns ju bra hjälpmedel för det. Sen tycker jag det här med som svenskarna också liksom lyfter upp, det är ju oron för den yngre generationen. Man har viss oro för sig själv, men framförallt har man en oro för den yngre generationen. Mm. Och här ser vi ju att just det här bristen på rörelse är helt påtaglig idag.
Det är ju fruktansvärt med det här skärmen.
Ja, men det är det. Och barnens liksom skärmdopning då i brist på rörelse, den finns ju egentligen i alla samhällsklasser, så det är ju inte det ena eller det andra. Men det som är intressant just kring barnen, det är ju att det är bara 14% av svenska skolelever som är aktiva en timme per dag. Vilket en timme per dag är då Folkhälsomyndighetens rekommendation.
Vad sorgligt.
Ja, men det är det. Men ökad skärmtid i sig behöver inte vara liksom huvudorsaken. Det är inte belagt att det är därför man mår dåligt eller inte. Men däremot så är ju den fysiska aktiviteten helt avgörande. Så att det handlar väldigt, väldigt mycket om att få oss i rörelse nu.
Jag tror också vi curlar sönder barnen. Förr i tiden så cyklade vi lite överallt. Så det har ju med... Det är inte bara skärmen, jag tror... Ska Lukas cykla till fotbollen? Alltså för alla föräldrar bara skjutsar.
Ja.
Det är märkligt.
Ja, men det är ju det. Och det gjordes ett experiment, jag tror det var i Bunkeflostrand. Det finns något som heter det, va? Bunkeflo. Ja. Bunkeflo i alla fall.
Ja.
Det gjordes ett experiment i Bunkeflo.
Ja.
Där man gjorde aktiviteter för barn då.
Ja.
De hade idrottslektioner varje dag. En timme tror jag det var. Och då såg man att deras prestation i skolan blev mycket bättre. De var mer friska och så. Men de hade fortfarande samma skärmtid eller stillasittande faktiskt till viss del som en kontrollgrupp. Men man ser ändå att hälsoeffekterna var mycket, mycket starkare hos den gruppen då som hade aktiverat sig på idrotten. Så det är ju väldigt spännande att se.
Jag jobbar ju som coach och nu till hösten har jag platser, och för dig som är intresserad av mig som coach eller mina stresscoachingcirklar som jag har i Vasastan eller min yogaresa som den är ganska full. Det är möjligt att det finns någon plats kvar. Så får ni jättegärna gå in på www.carolinnorbeli.com eller mejla mig på carolin@prestationspodden.se. Jag är väldigt aktiv på Instagram @carolinnorbelicoaching, och där är ni jättevälkomna.
Men det som också ligger i det här, i den här rapporten som kom då i januari, det var ju att om vi säger att vi har en ökande medellivslängd i Sverige nu, om vi inte får upp oss på fötterna som folk, så, och våra unga framförallt då, så kan det faktiskt minska nu om 20-30 år, är då prognosen. Så att det här är ju faktiskt väldigt
allvarligt.
Allvarligt.
Ja.
Därför är ju barn och ungdomar en väldigt viktig grupp att rikta in sig på.
Verkligen.
Mm.
Jag skulle själv väldigt gärna vilja komma ut och prata om stress. För jag tror att det ligger även där. Att de inte rör sig och krav och prestation och sånt. Jag skulle gärna komma ut och prata om stress för ungdomar. Jag tror att det skulle behövas.
Mm.
Ja.
Ja, och en liten passus där. Det är ju egentligen att just det här med stress och mental hälsa.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Är det ju fler och fler som har fått upp ögonen för. Och i Storbritannien så har man ju tillsatt en Minister of Loneliness.
Ja.
Har du hört talas om det?
Ja, jag läste artikel häromdagen.
Ja, precis. Som har fått till uppgift då liksom att bryta både ensamheten och ja, men tomheten som många människor känner då i USA eller i England. Ja, precis.
Och även här.
Ja, och då har man också lagt en ganska ansenlig summa på att jobba med mental hälsa med 7-åringar.
Mm-hmm. Mm. Gud vad bra.
Just utifrån liksom välmående då.
Ja, och jag vet att de har umgänge på recept i England.
Mm.
Som vi har den här tränings... Inte hysterin då. Vi har ju tränings... Och det är jättebra. Jag är för träning, men jag tror också det här med att ses är väldigt viktigt.
Ja. Jo, men det är det verkligen. För att om vi pratar om... Det är lätt att man hamnar i vad du äter med mycket pekpinnar. Och sen så är det mycket rörelse och då hamnar man nästan ibland i den här extrema träningen.
Mm.
Men det har gjorts en, och görs fortfarande en studie nu i USA vid Stanford University. Well for Life tror jag det projektet heter. Där man har tittat på vad är det som gör att vi människor mår bra?
Mm.
Och då har man identifierat 10 olika domäner. Var topp 3 då är relationer. Att ha goda relationer, det är livsstilen och sen är det den psykiska hälsan som är viktig. Och just den här första liksom, relationer och att man har ett nätverk av människor runt sig som bryr sig och tycker om en är då oerhört viktigt. Så även om du då äter hur bra som helst och du tränar hur bra som helst så är det inte säkert att du mår bra.
Nej.
Och vad man försöker göra där då med Stanford det är att man börjar uppmuntra läkare när man tittar på hälsobilden hos människor.
Mm.
Att man också tittar bredare än bara liksom det du faktiskt kan mäta. Då.
Och jag tror vi glömmer bort också att vi ser så lite som vi gör för att vi har våra sociala medier. Att det kommer ju ingen äkta kärlek utifrån det. Det är ju bara tomt. Och nu är ju det. Och att man smsar varandra istället för ringer. Alltså kontakten börjar ju bli mindre.
Mm.
Ja.
Mm.
Men hur ska man jämna ut klyftorna? Det verkar svårt.
Ja, men det är svårt och det finns ju inga enkla svar för det hade man gjort det, såklart. Men Nej. Jag tror att vi någonstans måste börja se för vad det är och hjälpas åt. Och jag tror att det är ju såklart att den offentliga sektorn har ju ett jättestort ansvar såklart att skapa alla förutsättningar. Liksom då det är i skolan och hur vi bor och är det tryggt och möjligheterna för både rörelse och äta bra och de här goda relationerna som måste till. Då. Men sen tror jag att vi som privata aktörer och vi som är runt omkring kan också bidra väldigt mycket i de kontakter vi har med oss svenskar. Till exempel i det offentliga så är det nog väldigt viktigt att börja stävja de skillnader som finns mellan olika grupper i samhället. Det är inte någon liten marginell skillnad utan det är en ganska stor skillnad och det ger en direkt effekt på hur länge du lever. Och här är det ju faktiskt så att skapa tryggare platser är superviktigt. Så att du verkligen vad ska man säga, rörelse är ju egentligen gratis. Du kan ju gå ut och gå, det kostar ingenting. Du behöver egentligen inte ha ett dyrt gymkort.
Nej.
Egentligen. Men däremot så måste du känna att du kan efter jobbet känna dig trygg med att gå ut och röra på dig.
Mm.
Men också så man har den här uppmuntran till vardagsrörelse som är viktig. Och sen då bättre kosthållning då. Och det kanske kan ske då via barnen och skolan, att du börjar liksom få med dig i förgrunden om du inte har det i hemmiljön. Och sen också, och det här är intressant tycker jag, med den nya tekniken, att man möjliggör den här förebyggande vården och specialistkontakten som man kan ha.
Hur då?
Ja, men vi börjar ju se de här digitala läkarna som är liksom ett första steg. Men då spelar det egentligen av var i Sverige du bor.
Nej.
Då har ju möjlighet att träffa en läkare när som. Och det är ju ett första steg. Den andra steget är just som vi kommer in på liksom AI och artificiell intelligens. Att där du mycket större kan göra vissa undersökningar på plats även om du ses. Både liksom med blodprover och med undersökningar. Och då kanske du till och med kan få en specialistkompetens inkopplad till dig. Och även i träningssituationer att du kan träna pass utan att du behöver vara på ett gym eller ha den utrustningen då.
Mm.
Så det är hyfsat liksom demokratiskt skulle jag vilja säga då.
Ja.
Om man får till den här tekniken som för dig som individ inte behöver vara så dyr då.
Nej, det är ju väldigt bra. Men då blir man ju igen kanske lite ensam.
Ja, så kan det ju vara. Absolut. Mm. Om du inte grupptränar då digitalt.
Ja, precis. Ja, precis. Men det är nog inte dumt. Det var en som efterfrågade att jag ska ha stresscoaching-grupper online.
Mm.
Ja, för att folk ska ses. Liksom.
Mm. Mm.
Ja, så då kan man ju träna så antagligen också.
Absolut.
Ja.
Min man tränar ju förrådet med cykel.
Ja, just det.
Uppkopplad med paddan. Och då är de flera stycken som kör.
Ja.
Då kan de se varandra och lite sånt där. Så att,
nej men gud vad
det är
bra.
Ju, det är socialt i sin ensamhet i förrådet.
Vad roligt.
Ja, men så är det. Men sen, och sen oss i den privata sektorn då. Att vi kan ju också ta ett större ansvar tycker jag. Att underlätta att göra hälsosamma val.
Mm.
Och det handlar ju både som arbetsgivare då. Och som ska man säga, detaljhandel eller den biten. Sen har ju teknikföretagen en fantastisk utvecklingsmöjlighet här.
Mm.
Att hitta bra lösningar som vi var inne på.
Verkligen.
För bättre hälsa.
Ja. Vi tränar ju mer än någonsin och så mår vi sämre som du sa i början. Men det var intressant för i rapporten så läste jag att det stod att träning är väldigt kopplat till prestation och dessutom är vi för tröttna och slitna. Det är något som jag pratade i min förra intervju om med PT och man får ju inte ut samma sak ens en gång om man tränar och är trött och sliten. Vad tänker du om det och vad ska vi göra åt det?
Ja, men det som vi lärde oss i rapporten egentligen, det är ju att hälsa består av många fler aspekter än bara träning.
Mm.
Så precis som svenskarna själva så nämner de att god sömn, återhämtning och ett stabilt liksom, liv, det är minst lika viktigt när de pratar om sin egen hälsa och hur man ser på sin egen hälsa då. Och att vi måste också skapa utrymme för det som ger oss glädje då.
Men vi får ju så matat att vi ska träna 2-3 gånger i veckan. Och
här har vi ju varit i kontakt med Maj-Lis Helenius bland annat.
Just det.
Som är livsstilsforskare kan man väl säga på Karolinska. Hon har också varit väldigt delaktig i rapporten. Och hon har ju gjort en fantastisk liksom, pyramid utifrån vad man bör äta. Men längst ner i pyramiden så har hon ju lagt vardagsrörelse. Och hon uttrycker ju väldigt tydligt så att vi svenskar, vi älskar liksom att hoppa på dieter, träningsrön etc. Då går vi in hull och hår på det. Men vad vi skulle behöva göra egentligen det är ju att liksom sänka trösklarna. Det är jätteviktigt så att liksom vi får in vardagsrörelsen. Att det är helt okej att äta lagom av allt. Mycket mer såklart grönsaker än vad vi gör. Men inte vara så pekpinnig i det. Utan snarare liksom att ja, men börja med lite goda vanor här. Mm. Men du behöver kanske inte börja med, om du inte har tränat tidigare så ska du inte känna misslyckad om du inte kör 2-3 gånger i veckan på ett gym.
Mm.
Men däremot om du börjar göra den här vardagsmotionen, gå i trapporna, gå tidigare vid bussen kanske. Den, så bidrar den kanske ännu bättre. Och då kopplar man ju också tillbaka till den här stressforskningen som är gjord, liksom att utrymme för återhämtning.
Just det
kanske inte är att du behöver sätta hjärtat i hög tempo, utan det är snarare att du kommer i rörelse som är lagom för dig.
Mm. Ja.
Så det är inte allt lika för alla såklart. Men...
Nej, men att känna efter vad man behöver kanske då.
Ja.
Mm. Som inte alltid är enkelt.
Men nej, för det kan bli kontraproduktivt om du är stressad och sen sätter du dig på en spinningcykel.
Ja, nej det är farligt.
Ja,
ja.
Då mår du inte så bra.
Nej, okej. Men vad har vi på det här berömda livspusslet då? Kan vi prata lite om det? Hur ser det ut för olika grupper i samhället? Och vad kan man göra för att få vardagen att funka? Det är något som vi pratar mycket om här.
Jag förstår det, och det kanske är svårt att dela in det i olika delar av samhället. Men man kan säga liksom att vi som människor är ju väldigt mycket uppe i vårt livspussel och livssituation. Och det vi ser här och kanske har sett i tidigare undersökningar också, det är att vi är ju ganska mottagliga just nu för bekväma lösningar.
Mm.
Eftersom vi kanske springer ganska fort i liksom livshjulet, så kan man på något sätt, både i det offentliga och det privata, liksom, hjälpa till för att lösa liksom dagens frustrationer.
Ja, verkligen.
Så är det någonting som kan hjälpa till i livspusslet.
Ja.
Och det kan ju vara alltid från att, som vi har haft nu liksom under lång period, städhjälp, om det skulle kunna hjälpa till. Men vi ser också matkassar och lösa måltiden som är stressmoment istället för ett njutningsmoment som det borde vara. Det har ju också haft en ganska stor efterfrågan.
Jag förstår det.
Och hela liksom online-delen i livet, att du kan konsumera liksom på det sättet. Men sen kan vi, tycker jag alltid man ska ställa sig frågan, det här är ju en personlig reflektion, liksom, att, men vad är det som gör att vi har taggat upp stressen så pass mycket som vi gör, och vad lägger vi vår tid på, för tiden har vi alltid haft, den är ju exakt lika. Liksom, vad väljer du att prioritera? Och där tror jag att många skulle behöva rannsaka sig själva, liksom, vad är de stora stenarna i livet egentligen?
Verkligen.
Och få det tillräckligt utrymme, för jag tror de här sandkornen man fyller på glaset med är ju kanske ibland, de får för stor betydelse.
Verkligen. Och då de här digitala lösningarna som är här och kommer, appar och tjänster som, som du nämnde, som kan förenkla jättemycket. Kan det inte finnas risk att man förlitar sig för mycket på dem och tror att allt ska lösa sig och att det kan liksom bidra till en stress i sig?
Absolut. Och jag tror absolut inte vi ska förlita oss för mycket på det.
Nej.
Utan det är nog snarare en krydda och en hjälp. Men vi ser ju liksom att vi människor har en ganska låg förmåga just nu att förändra vårt beteende i rätt riktning i de här frågorna. För egentligen, om man ska koka ner det, så kan man ändå säga så här: vad skulle vi behöva göra? Jo, vi skulle behöva röra på oss. Det kan alla göra, i stort sett. Vi skulle behöva äta lite mer balanserad mat. Ingen konstig mat eller så, utan lite enligt Livsmedelsverkets liksom rekommendation på tallriken. Det behöver inte vara någon konstig diet, verkligen inte. Och vi vet liksom att vi mår bra av att umgås. Så det här är ju liksom väldigt basala liksom Maslows behovstrappa behov.
Men det är inte lätt.
Men vi är insnärda i någonting som gör att vi inte riktigt lyckas få flytta oss i det.
Nej.
Och då ser vi just att den digitala tekniken, eftersom vi själva verkar vara så intresserade av det som människor just nu. Vi hoppar ju in i liksom sociala medier eller nya appar och sådär. Det är någonstans där vi har vår spelplan. Och då kan man ändå säga att det finns möjligheter här. Det som vi ändå ser i rapporten, det är att vi behöver ju inte mer skärmtid.
Nej.
Utan att den här tekniken drar sig mer åt att vara osynlig. Att de gör ett jobb åt dig utan att du kanske ens vet att det händer.
Kan du ge ett exempel på det?
Ja, men det handlar ju om att om du ger ger den här tekniken tillåtelse så kan den ju mäta dig.
Mm.
Både mäta dina stressnivåer, den kanske kan till och med synka med din kalender, så man kan också lära sig under en dag när gick dina stressnivåer upp och varför.
Mm.
Och kan också ge rekommendation utifrån det.
Är det den här ringen?
Det där är den magiska ringen.
Ja, berätta kring den.
Ja, men den är väldigt speciell. Det är ett finskt startup-företag som heter Moonmetric som har kikat på det, där du har en ring som just avläser dina stressnivåer.
Mm.
Och sen kan du liksom få rapporter på det.
Ja.
För att en coachning egentligen i det där. Sen kan du ju välja, det finns ju liknande teknik som där du själv väljer att ge blodprov eller DNA-prov då. Men som också kan titta på dig som individ och vad du skulle behöva. Sen kan du ju välja vem du vill dela den här hälsodatan med, om man skulle kalla det så.
Mm.
Men om du vill i en framtid så kan du ju dela den med ditt kylskåp, med din kanske osynliga assistent du har i hemmet, med kanske din vårdgivare, eller om du har någon PT då, förfunnat, men ja, i alla fall personlig tränare eller vad det nu kan vara. Eller direkt liksom till din matbutik, att du kan få matkassa som är då helt anpassad efter dina behov.
Hur långt fram är det här då?
Ja, men det är faktiskt inte så långt fram, utan det här är också rätt kul, för att vi i Sverige, vi ligger ganska långt fram i det vi kallar health tech då. Så vi har mycket startups på det här, men vi har också mycket traditionell forskning i det här.
Mm.
Sen är det klart att som jag var inne på tidigare, Kina och USA, där har man kommit lite längre då. Mm. Så just det här med blodprov och DNA kopplat till en personlig matkasse till exempel, det finns det ju prov på redan. Och där du kan ta hänsyn till hela familjens liksom hälsobild och hitta exakt vad du behöver då.
Ja.
Nej, men det finns ju även en startup som heter First Beat.
Mm.
Och där mäter man puls och återhämtning. Och sen får man en analys över sin dag, mappat mot kalendern och typ av arbetsuppgifter. Det var lite det jag var inne på.
Mm.
För att på ett liksom datadrivet sätt att skapa insikt. Mm. Och så minskar de aktiviteter då som skapar stress. Så att du kanske får hjälp med din planering. Så att om du vet, om man nu vet då med den här mätningen att ja, men har du de här tre mötena i rad så kommer du inte må så bra.
Nej.
Då kanske du inte ska ha de tre så maxat som det ligger i kalendern idag då.
Jag tycker det låter faktiskt ändå, just de där grejerna kan jag, det här med DNA och vad man ska äta, det känns som att det kommer ju bli så att man sitter och gör det förmodligen framöver då, men det känns som att vi går så och blir så himla egofixerade att vi vet allting. Vad händer med det kollektiva? Jag hade så här förhoppning om att vi kan inte bli lite mer kollektiva.
Absolut. Å andra sidan så lär man ju sig, det finns ju de som rapporterar in sin hälsodata nu.
Ja.
Det finns också en sån app för det. Jag tror de har 30 miljoner användare i världen.
Ja.
Och grejen är att det kan ju kännas individuellt, men samtidigt så skapar man ju en kollektiv kunskap om det.
Mm.
Så man får liksom lösningar på det. Men en annan startup är Muse då. Det är ett huvudband då som mäter hjärnvågor. Och då kan man hjälpa liksom användaren som har det här bandet runt huvudet att meditera då.
Ja.
Och den här tekniken hjälper då till att mäta och optimera hjärnvågor. Och då kommer man in på det som man kallar liksom Internet of everything.
Ja, just det.
Det finns ju Internet of things liksom.
Ja.
Men också everything. Och då sammankopplar man ju dig som människa med dina prylar.
Ja.
Och då byggs in i de saker då som vi använder i vardagen. Det kan vara liksom glasögonen, mössan, hörlurar. Ja. Och så det här burna då som du bär med dig då integreras då osynligt då till annan teknologi i våra hem då, eller i våra liv. Så det kan vara liksom till kylskåpet. Det kan också vara till kylskåpet, eller kontra att du kanske varit ute och sprungit nu här på lunchen. Men då kanske du behöver lite mer kolhydrater till middag. Så när du kommer hem så finns det antingen en färdiglagad rätt till dig, kanske inställt redan i ditt kylskåp och din familj då, beroende på vad familjen har gjort, som liksom verkligen är helt anpassad för dig.
Men Och det här är när, tror ni?
Den här tekniken finns.
Den finns,
den finns. Och här sker det jättemycket utveckling just nu med Internet of Things.
Mm.
Men just det här Everything då, den är ju liksom i sin linda. Och det här handlar ju väldigt mycket om vad vi som samhälle också och individer vill dela. Om vi tittar på länder som Kina till exempel, där man kanske inte har lika mycket restriktioner eller... Ja, man jobbar kanske på ett annat sätt med sin integritet.
Mm.
Där experimenteras det väldigt mycket kring de här frågorna idag. Då.
Oj, vad spännande. Och det liksom skulle ju minska stressen om man kom hem och det var färdiglagad mat.
Ja, men jag tror det. Och en del som många känner sig stressade runt, det är ju liksom, okej, hur kan jag servera min familj en hälsosam måltid?
Mm.
Eller för den delen hållbar då?
Mm.
Så då kan du ju sätta upp för dig och ditt system då. Egentligen, vad är dina ambitioner?
Mm.
Dina ambitioner är kanske att du ska äta de här 500 gram grönsaker varje dag eller frukt och grönt varje dag. Du kan sätta upp massa sånt och då är det det som kommer hem till dig.
Ja, men jag vet att Per som jag hade podden med, han är väldigt AI-intresserad och han säger till mig att nej, det kommer inte vara så där att man sitter och stirrar på sin mobil. Det kommer vara på annat sätt och det ser jag fram emot. För jag tror att vår generation nu, vi är som en testpiloter och så kommer vi komma till ett steg som är lite bättre.
Ja, men jag tror det också. Jag tror att vi kommer ju se de negativa hälsoeffekterna av den skärmdopning som vi faktiskt har varit inne i. Mm. Där jag menar, de som till och med har utvecklat många av systemen har gått ut och varnat
vad
det gör med vår hjärna. Utan att det finns 100% belägg för det.
Mm.
Men däremot så tror jag att rätt använd så är tekniken en möjlighet för oss.
Mm. Tack snälla för att du kom hit. Det har varit superintressant och tack för att jag fick ta del av den här rapporten. Det har varit jättespännande och jag ser fram emot 2025.
Ja, bra.
Ja. Jag ser fram emot att testa den här ringen.
Den längtar jag också efter. Jag tänker att den kan komma i många fina designs.
Ja, eller hur? Ja.
Så är det. Tack så mycket.
Tack så mycket. Jag tycker det är fantastiskt att de fokuserar på stress såklart och att det här med det som ska underlätta för oss med den här artificiella intelligensen, med den här ringen och att vi mäter allting, DNA och så, det ställer jag mig faktiskt lite undrande över. Jag tänker det låter som att vi kommer bli ännu mer individuella och det skrämmer mig faktiskt lite. Men det är möjligt att det är så att det här är en övergång och att nästa steg är att vi börjar bli lite mer kollektiva. Alltså jag menar, jag tror inte riktigt på att man mår bättre av att veta exakt hur man egentligen mår, även om det är bra också. Huvudtaget så tackar jag verkligen Ann-Katrin Totti att hon kom hit. Det var så intressant och det glädjer mig att de fokuserar på stressen i år. Tack alla som lyssnar. Det är ju underbart. Ni blir bara fler och fler. Och gå gärna in och rata, alltså skriv vad ni tycker om podden, för gör ni det så kommer det nå fler, eller dela med vänner. Och är det någon som jobbar på något företag som tror sig vilja sponsra, så ni är jättevälkomna att höra av er till caroline@prestationspodden.se. Tack, ha en underbar sommar, så hörs vi snart igen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.